Jag köpte det här lilla broderikittet som var en blomma och tänkte bara, fy fan vad ful den här är. Jag kan omöjligtvis sätta upp den på väggen själv och jag kan inte heller riktigt ge bort den till någon. Det skulle jag ju för sig om jag tänker efter, men då får det vara någon på min shitlist. Så långt tänkte jag inte då.
Det här är Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör en speciell. Med mig, Mia Molson Jeffrey.
Med mig, Jonas Gillberg.
Och med mig, Sally Wahlstedt.
Ja, Jonas, idag ska ju du prata med en person som faktiskt brukar vara med oss här i rummet. För du har ju alltid keps på dig.
En keps som Gisela Ståhl från Instagramkontot Brodera ut texten har gjort. Så vad står det på min keps idag?
Det står nej.
Jag har ju inte kopplat detta, men jag träffade ju Gisela Ståhle när hon precis hade startat det här kontot och gjorde en intervju med henne då, som hade någon rubrik i stil med Malmöbons tragikomiska broderier gör succé på Instagram. Och då kom jag ihåg att hon hade två sådana här kepsar hängande i hallen, som jag tror till och med fastnade på bilder. Det var en hej-keps och en nej-keps. Mm. Och hon berättade att jag går upp på morgonen och så kikar jag på dem och så känner jag, vad känner jag idag? Är det en hejkepsdag eller är det här en nejkepsdag?
Idag är det 75%, säger hon. Det är nejkepsdagar.
och grejen är att jag har ju faktiskt reagerat på det innan här i studion. Att varför har du en nejkeps, Jonas? För du känns ju inte nej, du känns ju hej.
Och det roliga är att det är så lite, ja, så här är det ju. För att jag köpte ju först en hejkeps av henne och hade på mig hela sommaren 2022 så att de blev så solblekt så att till slut tänkte jag måste köpa en ny. Men jag fick inte en hejkeps. Jag fick en nejkeps av henne istället när jag beställde hem den.
Du fick fel alltså?
Jag fick fel. Och så nu har jag gått runt med nejkepsen och alla människor kommenterar detta att jag har på mig. Men du brukar ju inte ha nejkepsen på dig typ sådär. Och så säger jag att det är lite terapi för mig. Att liksom lära mig att säga nej och sådär. Men när vi träffades så jag och Gisela, så hade jag inte på mig kepsen utan en annan keps som jag har använt där det står så småningom. Alltid tacksamt att visa upp när man ska liksom få frågor från chefer och folk man intervjuar om när saker ska publiceras och sånt. Men det roliga var att Gisela hade på sig exakt samma keps, budskap. Annan sorts form på kepsen men också så småningom. Så vi möttes och bondade där över så småningom kepsarna. Gisela Ståhle är alltså då en Malmöbo som för 6 år sedan startade detta Instagramkonto för att egentligen som ett sätt att hantera sin utmattning. Hon broderar olika textbudskap. Först var det som enkla broderier men sen har det blivit även som då kepsar och tygväskor och t-shirts och annat. Det här kontot har ju nu då vuxit till hela 160 000 följare på Instagram och det är ju typ bara Malmö FF och Anonymous som är större i den här stan. Gislas make, Lasse, spelar ju i bandet The Cardigans. Men de har ju nästan bara en tiondel så många följare på Insta som broderar ut texten har.
Ja, då kanske de tävlar hemma då, om följare.
De känns inte som människorna som tävlar och sånt där kan jag säga.
Jag vet när jag träffade henne då 2017 så handlade det om succén på Instagram. Och då var det 2000 följare. Mm. Så det har ju hänt ganska mycket sedan dess.
Verkligen, och nu håller de på att ta in broderierna i ett helt annat format för nu håller de på att göra en bok för Bonnier Fakta som ska komma i maj. Och den har titeln Allt är perfekt. Men i sann brodera ut texten andas så är såklart ordet perfekt felstavat. Så det är henne vi ska träffa idag.
Kul, det känns som ett kärt återseende för min del.
Mm, precis. Nästa vecka har varit svinjobbig. Jag är så jävla bra nog. Har ni den här offerkoftan i större storlek? Styrkekramar undanbedes. Där har ni 4 exempel på broderibudskap från kontot Brodera ut texten. Och mitt emot mig sitter skaparen av detta, Gisela Ståhle. Välkommen till Malmö Darlings.
Tack. Jonas.
Mm. Du, den 30 januari 2017 så startar ju den här resan för dig. Men och när jag söker i vårt arkiv på ditt namn så hittar jag ett klipp från 1997 när du har en helt annan roll. Vem var Gisela innan
97, du drog igång detta? 97 var jag ju i min prime, får jag säga. Då jobbade jag... Nej, det gjorde jag inte. Jag jobbade inte. Jag studerade till lärare i svenska som andraspråk och var väldigt engagerad i en musikförening som hette Klubb Gaffa. Och vi startade på den tiden när Malmös musikliv i alla fall såg ut på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Då hade KB på Erikslust lagt ner och inte öppnat på Bergsgatan längre, så det fanns liksom ingenting. Mm. Alltså det var helt dött på musikscenen. Och då var vi ett gäng vänner som bara startade en liten musikförening som körde mest så här punkrockkonserter på Pizzeria Golden, som inte heller finns längre, på Simrishamnsgatan. Och så ordnade vi lite så här sommarkonsert i ett cirkustält utanför biblioteket varje år.
Och sen så blev du lärare.
Mm.
Och det är någonting som hände under de här åren sen som leder fram till brodera ut texten.
Mm.
Hur skulle du beskriva den resan för dig?
Ja, men det som hände var ju att läraryrket var ju jäkligt tufft för mig. Så jag gick ju i väggen ett antal gånger där, första gången år 2000. Sen några gånger till genom åren, och det har liksom inte bara varit yrkesrelaterat, utan för mig blir det svårt, det är väldigt tydligt när jag tittar på det bakåt, för mig blir det väldigt svårt när det händer någonting extra, om du förstår vad jag menar. Mm. 2003 födde jag mitt första barn och det var en väldigt omskakande upplevelse för mig, så då blev det ett break, och 2006 så gick min pappa bort, och 2013 så var det en av mina bästa vänner som blev sjuk i leukemi och som sedan dog också. Så att när det kommer till en oberäknelig faktor, då är det som att jag tappar. Och nu när jag är äldre så kan jag ju förstå att ja, men då har jag ju kört för högt tempo generellt, om du förstår vad jag menar. Mm. Att någonting, om det nu är procent man arbetar eller vilken insats man lägger in i jobbet, den behöver sänkas för att vara beredd på att det kommer oväntade grejer, för att det är så livet ser ut. Det kommer alltid att komma oväntade grejer, positivt och negativt, som behöver ett utrymme av energi som jag inte hade gjort plats för innan.
Så 2017 vandrar du in i en butik som... Vad var det för butik?
Ja, på Triangeln. Jag vet inte om man får säga...
Jo då, namn. Kör på.
Ja, slöjdetaljer på Triangeln. Då bodde vi tillfälligt. Vi höll på att renovera vår lägenhet. Så vi bodde tillfälligt bara några kvarter därifrån. Och jag kände verkligen så otroligt starkt att jag behövde någonting att fokusera på. Att jag hela tiden snurrade mina tankar kring hur jag skulle lösa min situation. 2017, när jag började brodera, då var jag verkligen på botten, kan jag ju säga nu. Jag mådde riktigt dåligt. Jag tyckte också, då hade jag ju varit sjukskriven sedan 2013, men jobbat i perioder för att jag var delaktig i ett projekt där jag kunde jobba, för det var inte läraruppgifterna. Men sen tog projektet slut och då var jag tillbaka till lärare, in i väggen, nya projektpengar, och så höll det på fram och tillbaka. Och det har nog alla som har varit delaktiga i min rehabilitering har nog hela tiden sett hur framåtlutad jag har varit, vilket kanske inte heller har varit bara positivt. Att jag har varit så här, letat efter lösningar, hur ska jag kunna få det att funka? Och då tyckte jag på något sätt att jag hade provat allt. Och vågade inte riktigt heller. Jag tror jag visste ganska tidigt att för min hälsas skull så skulle jag behöva lämna läraryrket, för att det är så otroligt intensivt att ställa sig inför en klass. Det är som att stå på en scen varje dag och man ger. Nu jobbade jag också med vuxna som inte har någon skolbakgrund och som inte var läs- och skrivkunniga. Vilket jag tyckte var det roligaste men också det svåraste, på så sätt att Det är ju inte en grupp som man sätter en massa uppgifter i händerna på, så är de självgående, utan man är väldigt aktiv hela tiden.
Så var, visste du det redan när du gick in i, då, på slöjddetaljer, att ja, men läraryrket kommer jag inte att återvända till?
Nej. Jag såg ju ingen annan väg, för det kändes som att vad ska jag göra istället? För jag var ju också trasig på något sätt. Jag var ju 100% sjukskriven, så hur säljer man in sig på en annan arbetsplats när man är helt trasig, och hur vågar man ta det här steget när man också är medveten om sina begränsningar? Så det kändes som att okej, jag valde en utbildning för typ 20 år sedan, och det är det jag har. Det är där jag har chans på att kunna dra in lön. Så att det var ju inte förrän jag lyckades förhandla mig till ett avgångsvederlag och fick ett starta eget bidrag. Den kombon, att jag fick 6 månaders lön och 6 månader utrymme för att starta eget, som jag kände att nu kan jag göra det i mitt tempo, för att mitt tempo är ju också så otroligt långsamt.
Och när i tid händer det då?
Då är vi 2018 slutet, okay, tror jag. Men tillbaka till slöjddetaljer.
Precis.
Jag visste bara att jag ville ha något att bli uppslukad av. Så det var verkligen så här, bara med tanke, något som ska engagera mig, som jag gick in i den butiken. Och gick verkligen runt och tittade på allt möjligt. Men gud, det finns ju allt så här. Du kan ju måla saker, det är flörtkulor och näverslöjd, tälja.
Så det kunde ha blivit tälja ut texten.
Eller hur? Ja. Det hade nog tagit för lång tid i och för sig. Det visade ju sig att det var någonting här som var exakt rätt för mig.
Det har jag förstått när du har läst andra intervjuer med dig, att när du kommer hem här så är det ju inte så att du går igång på massa motiv och grejer. Nej. Du inser ganska snabbt att...
Nej, tvärtom alltså. Jag köpte det här lilla broderikittet som var en blomma och tänkte bara, fy fan vad ful den här är. Jag kan omöjligtvis sätta upp den på väggen själv, och jag kan inte heller riktigt ge bort den till någon... Ja, det skulle jag ju få säga om jag tänker efter, men då får det vara någon på min shitlist. Så långt tänkte jag inte då. Men det blev inte ens den blomman, utan jag hade materialet framför mig och började bara googla typsnitt istället. Och satte den här första texten som ju då var träl, res dig. Vilket ju känns... Jag får gåshud när jag pratar om det fortfarande. Bara, hur gick det till? Jag kan inte alls minnas någon... Jag kände flowet och kom på namnet, brodera ut texten. Och hade verkligen... Alltså namnet kom före idén om ett Instagram-konto egentligen. Jag tyckte namnet var så bra så jag kunde inte låta bli att gå ut och kolla, är det taget? På Instagram, och så var det inte det, och då högg jag ju det. Och började lägga ut grejer, men...
Men du, det är inte trällresta du lägger ut allra först.
Nej!
Det är någonting där det står lönt vänne röv, som jag brukar skratta åt massor. Nej, fattar jag inte ens.
Nej, det vad är det för något? Fatta. Och det var så roligt för att jag visade, jag fotade ju de här och de här två första och skickade bara till närmsta omgivningen. Och så fick jag svar av en kompis, Jenny, som bara, jag älskar det här är det bästa jag har sett. Ja, men på något sätt så är det lönt, är frågan liksom. Och sen är det tonårssvar att vet inte, vänner.
Okay.
Och sen röv, jag kan inte, ja.
Jag fattar. Jag gick tillbaka och kollade, vet du hur många likes det finns på den bilden idag?
Nej!
10 stycken.
Och
för de som kanske inte då kollar in det på Instagram, så kan man säga att idag ligger du kanske på, vad kan det vara, 15 000 säkert per åt det hållet. Har det varit
alltså jag har ju ingen aning längre, för jag har ju tagit bort den funktionen, för jag märkte att jag inte mår bra av att mäta mig i likes. Mm. Så att jag ser inte det längre. Jag har ju tagit bort det sedan kanske ett år tillbaka. Men innan dess så kan det ju
precis
stämma att det var där.
Men
det,
du har 161 000 följare, kan jag meddela dig om du har inte kollat längre. men du följer exakt noll personer.
Ja.
Oh. Varför?
Alltså jag... Det är inte så att jag aldrig går in och tittar på andras konton. Jag kan fastna på olika sätt också. Men det skulle ta för mycket energi för mig. Dels att... För mig är det som små honungsfällor. Hela jävla Instagram. Finns det där, då vill jag in i det. Då vill jag se det. Och sen lite också. Jag är ju otroligt så här socialt stressad. Och tanke på... Vem ska jag följa och vem ska jag inte följa? Och är det artigt och är det oartigt? Så att det har bara blivit noll. Det är mitt sätt att kunna vara där ute. Mm. Att inte hålla på med den dimensionen också. Det är ju för att hantera det jag vet händer med mig. Att jag är ju en ängslig person och jag bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker. Men min ambition och min riktning är ju att inte göra det så mycket. Så att det är det jag... Det är det jag får luta mig oavsett hur det känns mot den jag vill vara.
Och du sa när du kom in här i studion så erkände du att när du tittade tillbaka på gamla grejer du gjorde innan 2019.
Ja.
Så hade du hur skulle du beskriva den känslan idag?
Ja, men det finns ju så mycket av det som ligger tidigt som jag tycker är jättedåligt nu. Jag tycker inte det är roligt, jag tycker det är lite skämmigt och... Vissa grejer har jag till och med tagit bort för att jag tycker att det känns... inte för att det inte är roligt. Att det ska vara roligt, det är ju liksom det som ligger mig varmast om hjärtat. Det är alltid min första go-to-drug. men det kanske känns som att det skjuter snett på ett sätt som inte känns bekvämt. Då kan jag ta bort det. En del av min... Det jag kämpar med, det är ju att saker och ting inte ska vara så jävla perfekt. Att det måste vara okej. Okay. Det är ju så jag uttrycker mig också. Du vet, det är ju lite sjavigt och det är fransigt. Och om jag broderar fel eller om någonting blir snett så låter jag det vara. Mm. Och det är skitjobbigt. Alltså jag har en superperfektionist i mig och vill att saker ska se ut som jag har tänkt det. Men det är en medveten terapi för mig att stå ut, låt det vara, det är okej. Och på samma sätt tänker jag kring de alstren som ligger tidigt att bjud på detta både för dig själv och för andra. Ibland är det högt, ibland är det lågt. Jag möter den väldigt mycket när man pratar så här om utställningar och att man ska välja ut, att man ska renodla sitt konstnärskap. Jag ser ju inte ens mig själv som konstnär. Så.
Jag läste någon gång att du såg dig som broderikomiker.
Ja, jag gillar det. Broderikomiker eller så här folkkonstnär kanske. Aha. För folkkonst... Jag var med i en kille som heter Rika Johansson, en konstnär, som hade en utställning med folkkonst. Och folkkonst, som jag har förstått det definitionsmässigt, är ju just folk som inte har en konstnärlig utbildning utan som sitter på sin kammare och har gjort genom tiderna och skapar saker. Och det tänker jag, där passar jag väl in i alla fall.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men hur arbetar du processmässigt? Kan man gå in lite nördigt i hur det här går till? För jag menar, mycket av det man ser ibland på Instagram, det är regelbundna uppdateringar, men ibland är det ju gamla grejer också såklart som du lägger ut där. Hur jobbar du idag?
Just nu jobbar jag ju med en bok, så att nu blir det väldigt lite broderi. Det är ju det som är lite mitt issue hela tiden. Jag har ju 50% arbetsförmåga, har sjukersättning. Alltså bedöms som att min utmattning är kronisk for life. Så att jag jobbar ju bara 4 timmar om dagen. Och det är så svårt att få in alla grejer som jag vill göra på de timmarna. Så när jag då som nu skrev ett kontrakt i slutet på sommaren och boken ska ges ut i maj, ja, men då blir det inte så jättemycket annat som jag hinner med. Mm. Och det där är lite ett skav i mig, för att jag behöver ju broderiet. Alltså, jag mår ju på riktigt bra av att brodera. Jag mår bra av att, ja, men som nu har jag varit i några riktigt tuffa situationer de senaste veckorna som jag inte har mått bra av. Och nu får jag inte fatt på den känslan, för det är för nära. Men jag vet ju att om några veckor så kommer jag till att hitta text som nailar det jag har varit igenom precis nu. Och när jag hittar den texten, då blir det inte som ett mirakel att allt dåligt försvinner. Men det lättar lite, jag får luft, och framförallt så blir det ofta ett humoristiskt perspektiv. Och det är ju det jag mår så himla bra av, när man lyckas zooma ut och kunna garva lite åt det som hände, distansera sig till det. Nu kände jag att jag har tappat tråden helt. Vad var vi?
Ja, men jag tänkte om jag ska be dig, innan du började göra bok då,
ja,
och hur en liksom arbetsvardag såg ut för, ja, dig. För hur många broderier på en, jag vet inte vad vi ska säga, en vecka eller en månad? Eller vad?
Ja, men om vi säger så här, jag började 2017. Och jag fastnade direkt. Och sen var det ju typ 2 år där jag var mer eller mindre sjukskriven hela tiden. Jag provade olika rehabiliteringar, gå tillbaka till arbete, provade att jobba på ett förlag, arbetsträna på ett förlag och olika varianter. Och då broderade jag ju jättemycket. Alltså det var ju verkligen där jag hämtade kraft. Jag kunde nog brodera 6-7 timmar om dagen. Och sen kom jag ju i ett läge där jag, efter stort motstånd, bestämde mig för att starta eget. Och sen dess är ju kartan ändrad. För nu gör jag ju andra saker. Då startade jag en webbshop. Det blev en supersuccé. Efter 1 år la jag ner den. För jag kände att jag gör inget annat. Om jag bara hade velat driva webbshop och bara tjäna pengar, så skulle jag fortsätta. Men det jag vill, det är ju att fortsätta skapa text. Mm. Inte i broderiform nödvändigtvis. Det kan vara, det kanske är dags att gå på tällningen, vad vet jag. Mm. Men det är texten som är central. Så för ganska exakt 1 år sedan drog jag ju bromsen. Då hade jag julhandel, sen stängde jag och bara, nu måste jag landa och känna in vad vill jag. Och vad som hamnade på min lista över vad jag vill då, det är ju tillbaka till den kreativa processen med broderiet. Göra en bok, göra en vandringsutställning, så att en smart utställning så att den kan resa runt på olika sätt. Och då blev det bok.
Men du, hur många broderier har du färdiga hemma?
Alltså, jag vet inte. Det är över 1000 i alla fall. Jag har en fantastisk mamma som hjälper och stöttar mig jättemycket i min verksamhet. Det är så roligt att umgås på det sättet. Hon har ju sorterat alla mina broderier i kartotek och så att det går att hitta dem, vilket var, tack gode gud säger jag inför när vi nu skulle göra den här boken och hitta allting, att det fanns ett system. Men det kommer ju oftast i alla fall 1 eller 2 nya i veckan.
Du, vad har du för, finns det något broderi som du är, ett enstaka broderi som du är allra mest stolt över, eller som du tycker är liksom din egen favorit?
Ja, men det finns ganska många faktiskt. men jag återkommer
rätt till. Rättmätigt så tycker jag.
Tack. Ja. Men det finns ju ett som är texten, men är du inte rädd? Jo för fan, nu kör vi. Jag älskar den, för att den händer ju mig dagligen, många gånger om dagen, att jag fastnar i någonting, att jag blir låst och orolig och hur ska det här gå ihop. Och så får jag fatt på den andra delen av texten, så här, jo för fan. Och den ger mig sån himla fin energi att den är där, rädslan. Jag har inte ens som ambition att bli av med den längre, utan den är där, men nu gör vi det här i alla fall. Den tycker jag jättemycket om. Och sen tycker jag om den här lilla dikten. Borde och måste två as som inte är bjudna på mitt kalas.
Om man ska dyka ner lite i det här med terapin kring detta då. För det är klart att man kan väl tänka sig att du hade kunnat brodera hemma utan att någon människa hade vetat om det och kunnat göra exakt samma sak.
Mm.
Vad är det som gör att du vill nå ut med det, tror du?
Men det är ju att jag får responsen att det gör skillnad. Att jag har skillnad är nog så här, det bara finns i mig, jag vill det när jag har utrymme. Och jag kände liksom hela tiden när jag jobbade som lärare att jag gjorde skillnad och att det är en ynnest att få lov att känna det i sin vardag. Och sen behövde jag koppla bort den viljan att göra skillnad för att den kostade för mycket för mig under perioder. Att jag behövde faktiskt så bort med det. Nu handlar det bara om att bli frisk, att bygga på mig själv igen, vilket var jättesvårt för mig. Det känns väldigt så egoistiskt. I min värld har det varit lite som att göra skillnad ska kännas, det ska göra lite ont. Du behöver göra saker som är jävligt jobbigt och nu försöker jag mer så här tänka, hur kan jag göra så mycket skillnad som möjligt men att tär så lite som möjligt på mig.
Mm.
Och det känns det som att där är ju brodera ut texten bara helt i hamn. Det är ju inte en ansträngning för mig det jag gör, utan det är ju ett behov och det är något lustfyllt. Och uppenbarligen så gör det någonting för vissa människor i alla fall.
Men och kan du leva på det då?
Ja, det gör jag. 50% har jag ju liksom sjukersättning på. Det är ju en pytteliten summa. Men ja, det gör jag.
Det är en vinstdrivande verksamhet.
Ja, det är en vinstdrivande verksamhet. Och jag gör ju inte ens en tredjedel av vad jag skulle kunna, vad det finns efterfrågan på, så att säga. För att jag inte riktigt hinner med. Då skulle jag behöva någon som hjälpte mig.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ibland tänker jag att man lär känna dig via dina broderier. Men jag undrar om det är det så? Känner du själv? Lär man känna dig via dina broderier? Eller?
Ja, det tror jag lite. Men jag är ganska noga med ändå att påpeka att allt som kommer på den där duken är inte jag. Mm. Det är inte min sanning, det är inte vad jag tycker. Utan det kan ju också bara vara sjuka grejer.
För den personen som jag då tror mig har lärt känna via kontot, kan jag tänka mig skulle kunna hata den här frågan som kommer nu?
Ja!
Vad finns det för lärdomar att dra av det du har varit igenom? Hatar du den frågan?
Nej, inte alls.
Nej.
Men jag skulle vilja säga en sak först. Ja? Så får du påminna mig en fråga om jag glömmer den. Och det är ju att vad jag tror att man lär känna mig igenom också på kontot är ju det jag skriver till broderiet. Det kan ju vara en text och sen i caption så kan ju jag skriva och det här är ju också det som jag känner själv att jag går miste om när jag har för mycket annat att göra. Att jag kan verkligen sakna den kontakten på något sätt som uppstår när man skriver när man skriver någonting, man får kanske, ibland är det ju så att broderiet faktiskt förstärks av det som kommer till, ibland står broderiet för sig själv. Ibland skriver jag, ibland gör jag det inte. Det är inte som att det som är nu är också okej, men jag själv kan sakna för interaktionen kring olika grejer jag lägger ut.
Mm.
Och sen var vi tillbaka till
vad var det frågan var om lärdomarna.
Ja, just det. Jag är ju väldigt försiktig också med, för mig är det så här, det som händer på mitt konto, det är min resa. Om det sen råkar haka i någon annans resa, vara hjälpsam för någon annan, så är det så fine. Mm. Men att gå ut och liksom göra anspråk på att det här är bra, det är jag så försiktig med. Sen fattar jag och hoppas att det kan funka, men jag är ingen expert på någonting. Liksom. Däremot så känner jag ju att göra någonting man älskar, tror jag är, göra någonting man går igång på, göra någonting man får en kick av, det har varit så otroligt viktigt för mig. Och det måste inte vara ett jobb, det måste inte vara en försörjning, det måste inte vara något som du fläker ut på Instagram som jag har gjort. Jag tror det är så viktigt att bara ha något som en liten plats och en liten aktivitet, om det är matlagning eller om det bara är att skriva i sanden eller whatever, men som är ditt, det tror jag är en fin ingrediens att ha i livet.
Gisela, stort tack för att jag fick prata med dig här i Malmö Darlings.
Tack själv, verkligen.
Du har lyssnat på Malmö Darlings, en intervjupodd från Sydsvenskan. Den här podden släpper nya avsnitt varannan vecka, och veckorna däremellan kan du lyssna på vår systerpodd Gräv bort Skåne. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Vi hörs snart igen.